Jag först påminna om några fler böcker som ligger på stolarna där nere. Dels de föredragen ifrån nätkonferensen i Vasa och i Norrköping. Och sen finns det några andra småskrifter. En nyutkommen bok med föredrag av Jan Byxta över Confessio Augustana 7 om vad som är satis est, nödvändig för enhet, som var föredrag vid Nelk i Märsta 2005. Finns i en liten skrift. Och så finns det också några andra småskrifter där nere. Bland annat Brief Statement, Missouri-synodens lärouttalande från 1932. Det finns i originaltext och i svensk översättning. Det ligger också en liten röd kassalåda där de här skrifterna ska betalas. Alltså inte i samma som på bordet utan på stolarna där bakom. Och det står uppgifter om vad de kostar. Några kommentarer till det som Per har sagt här. Jag vill säga att det är mycket värdefullt och också mycket klargörande i en del av det som Per lyfter fram i sitt föredrag om predikoämbetet och om kristnas gemensamma rätt och plikt, om kallelse och vigning och så vidare. Och jag sa det i kaffepausen här att när det gäller det allmänna prästadömet och lekmannansvaret så är det kanske, eller inte bara kanske, det är mycket genom lekmannorganisationerna som det allmänna prästadömet har fått tillbaka en del av det som Mikkel lyfte fram från den första kristna tiden. Jag vill också lämna några kommentarer i övrigt till det Per sa. För ett antal år sedan så berättade en lekmannapredikant för mig att när han fick en ny anställning så fick han flytta till en ny plats. Och där hade hans lekmannarörelse inte någon verksamhet. Och det ville han ändra på, så efter en tid lyste han ut predikan och ordnade lokal och bjöd in till förkunnelsen. Och vid första predikotillfället så kom också församlingens kyrkoherde som åhörare. Och efteråt hälsade lekmannapredikanten på kyrkoherden och uttryckte sin glädje över att prästen hade kommit med till predikan. Och då svarade kyrkoherden: det är mina får. Predikanten sa när han berättade för mig att han först blev förvånad och inte riktigt förstod vad prästen menade. Men att han har fått tänka efter mycket uppskattade. Prästen markerade sitt själavårdsansvar för sina församlingsbor. Det är mina får. Och han ville veta vad det var för förkunnelse hans får lyssnade till. Den här lilla episoden illustrerar ganska träffande en del av den oklarhet som lekmannarörelserna lever i förhållande till såväl församling som ämbete. Och jag menar att en del i Pers anförande illustrerar detsamma. Du pekade själv här på slutet på två områden. Vem tillhör församlingen? Vem har herdeansvaret? Och avsnittet om det troendes förhållande till statskyrkan och frikyrkan är, menar jag, avslöjar också en stor oklarhet hos Hope om de här begreppen kyrka och församling. Själva begreppet kyrkan i kyrkan bär ju med sig en till synes olöslig problematik. Nya testamentet talar om församlingar men känner inte till fristående organisationer med egen verksamhet inne i församlingen. När Rosenius med flera på 1800-talet bildade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen så sände man ut kolportörer och deras uppgift var att sprida goda kristna böcker bland folket. Man var mycket noga med att poängtera att kolportörerna inte fick göra något som kunde inkräkta på predikoämbetet. När kolportören kom till en församling skulle han söka upp kyrkoherden, visa vilka böcker han ville sprida och också få kyrkoherdens tillstånd att verka i hans församling. Och hur utvecklingen sen gick känner vi alla. Kolportörerna blev så småningom predikanter. i sällsynta fall i samförstånd med prästerna i församlingarna, i de flesta fall som förkunnare utan anknytning till kyrkan. Det har nämnts här om Augustana 5, om predikoämbetet, och Augustana 14 om det andliga ståndet. Om evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete och om att ingen ska utöva detta utan vederbörlig kallelse. Min farfar var lekmannapredikant i missionssällskapet Bibeltrogna vänner. Min far var lekmannapredikant i samma organisation, och jag var själv under drygt 20 år lekmannapredikant inom BV och under 14 år som heltidsanställd. Vad hade vi för ämbete? Var det predikoämbetet i den allmänna betydelsen, eller utövade vi på en församlingskallelse det särskilda ämbetet? Ämbetet i allmän mening hade vi förstås som kristna, men man fick inte uppträda som predikant i BV utan en särskild kallelse från sällskapet. Man skulle vara vederbörligen kallad. Men nu var det ju inte en församling som kallade, och ändå var man vederbörligen kallad till att offentligen predika. Tillhörde man då som lekmannapredikant det andliga ståndet enligt CA 14, alltså var förvaltare av det offentliga ämbetet? Jag visste det, så hävdade en del, och därför ansåg man också att man hade full makt att döpa och utdela nattvard. Absolut inte, hävdade BV:s ledning. Önskade några att predikanten också skulle förvalta sakramenten, fick man bilda en församling enligt god biblisk ordning och kalla predikanten till präst i församlingen. En förening kunde inte vara församling. Den var organiserad på annat sätt, och en lekmannapredikant var inte församlingsföreståndare. I det som Per här refererade från Hopes uppfattning om de troendes förhållande till statskyrkan, så menar jag att här avslöjas också lekmannarörelsens, ska vi säga, oklara församlings- och kyrkosyn. Hope ansåg att ett kvarstannande i statskyrkan gav en stor plattform. Att statskyrkan inte var så noga med bekännelsen gav frihet. Att den gav rum åt både vranglärande präster och falsk lära uppskattade ju Hope naturligtvis inte. Men att den samtidigt tillät självständiga andliga organisationer inom och ofta i strid med den officiella kyrkan såg Hope som en fördel, men som frihet. En frikyrka kunde inte ge sån frihet, för det skulle man kräva full enhet, och det skulle vara en nackdel. Om vi flyttar oss till berget Karmel, där profeten Elia har samlat folket för att bedriva kyrka och lärotukt mot avfallet, så säger han: hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom, men om det är Baal, så följ honom. Och folket svarade inte ett ord. Men om nu någon hade hävt upp sin röst och svarat och sagt: men käre Elia, så enkelriktad kan man inte vara. Så kategoriskt kan man inte fråga. Det måste finnas frihet för både det ena och det andra i kyrkan. Du får vara nöjd med att du får fritt profetera, men du får acceptera att de som inte lär som du har samma frihet. Och tänk vilken stor plattform du får om du bara låter Baals profeterna hållas och tillåter dem att verka jämsides med dig. Sådana tankegångar skulle omedelbart ha avvisats som totalt omöjliga att förena med Israels Gud. Men det verkar som om Hope föredrar läropluralismen i statskyrkan framför enhet i läran för att få en större plattform. Någon biblisk grund för ett sådant ställningstagande är nog svår att hitta. Och så tror han att frikyrkedannelser spiller mycket tid på organisationsfrågor och förlorar det inre livet, medan lekmannarörelsen bärs upp av det andliga livet självt och inte av organisationen. Jag skulle vilja kalla det, om inte okunnighet, så i vart subjektivt tyckande. Varför skulle en frikyrka eller en församling organiserad enligt biblisk ordning, med ordnad förkunnelse och sakramentsförvaltning, med själasörjaransvar, med församlingsvård och kyrko- och lärotukt, varför skulle man för den bibliska ordningens skull förlora det andliga livet? Allt det här är ju skriftens goda ordningar, det andliga livet till stöd och hjälp. Och skulle å andra sidan lekmannarörelsens brister när det gäller goda bibliska organisationsformer, skulle det gylla det andliga livet? Det borde väl snarast vara tvärtom. Sist några korta kommentarer. Per säger att alla de som blev salvet med Guds ånd på pinsedagen var lekmän. Nu var ju inte apostlarna gammaltestamentliga offerpräster, men nog är det svårt för att kalla dem för lekmän. De var kallade, utrustade och sända av Kristus själv att vara hans befullmäktigare ombud, och det långt före pingstdagen. Och så undrar du varför lutherska präster ska stå vänt mot altaret och lyfta upp Jesu lekamen och blod, alltså elevationen i nattvarden. Och du ser väl den romerska katolska offertanken i detta, eller besmittat med den i vart fall. Luther förnekar bestämt att det skulle ha något med offer att göra. Han hänvisar till ett bruk som har övertagits av Mose, ett tackoffer, en tacksägelse, och han säger att prästen med upphöjelsen av sakramentet inte gör något annat än åskådliggör orden "detta är min kropp". Som vill han därmed säga: se kära kristna, detta är den kropp som är utgiven för er. En maning till människorna för att locka den till tro. Det skriver Luther i kort bekännelse om det heliga sakramentet, och han hänvisar också därtill vad han har sagt i om kyrkans babyloniska fångenskap. Och så undrar du, Per, varför många lutherska präster springer runt med sin prästkrage var de än är, och anser att om man inte står på predikstolen eller förvaltar sakramenten så är han icke något utöver det övriga och bär ingen myndighet med sig i sin person. Jag vet inte om jag har missförstått dig, men inte för att jag tror att jag bär omkring på någon särskild myndighet i min person. Men nog är jag präst i lutherska församlingen dygnet runt. Min kallelse och mitt uppdrag försvinner inte när söndagen är över och blir måndag och vardag. Och för övrigt, när det gäller prästkragen, så kan den få vara en bekännelse. Och den har också, vet jag, hjälpt till så att man kommer i samtal, i andliga samtal med människor. Men inte för att det ligger någon särskild upphöjelse eller myndighet i det. Tack.